Du lyssnar på Stormsyn av Maj Grete Lerum i översättning av Jakob Arvidsson, uppläst av mig, Kajsa Linderholm. Kapitel 1. Sognefjället, mellan Lyster och Lom, början av april 1731. De två gestalterna rörde sig som stelfrusna snögubbar. Även nu, i det skarpa morgonljuset, kunde man knappt skymta några mänskliga drag i deras ansikten. Den ene var liten, spenslig och hade en stor pälsmössa ordentligt neddragen framför ansiktet. Snö och fuktighet hängde i djurhåren och skapade stora klumpar av is och snö som skallrade skelettaktigt när pojken hoppade till för att säkra fotfästet på en hal sten. Den andra var åtskilligt större. Om pojken påminde om en förfrusen järv var detta självaste snöbjörnen. Han var också klädd med pälsverk framför ansiktet, men de nakna händerna försökte förgäves värmas innanför yllejackan. Bådas kläder var stela av frusen väta, och för varje steg knakade det i trasiga skinnbyxor och hårt åtsnörda stövelskaft. De var ordentligt klädda, även för en vandring över det öde, vindpinade fjället. Men inte många tog den här vägen så tidigt på våren. I år hade till och med de ivrigaste uppköparna tänkt sig för och väntat några extra veckor. Himlen hängde grå och tung över dem, fast dagsljuset till slut tvingade sig igenom nu. De hade gått en timma eller två efter att de stela och hostande kravlat sig ut ur grottan de grävt ut under en stor sten. Bägge hade snöskor av hjortskinn och vide om benen, men den store mannen gled och trillade med jämna mellanrum när skaren gav efter fram på dagen. De hade använt 10 dagar hittills, hade trotsat stormen på vildaste fjället, hade sett fingrarna svälla gråvita upp och plåga dem i sitt eviga verkande så fort de stal av varandras kroppsvärme för att klara sig. Pojken, som kunde vara 15-16 år gammal, la extra kraft i stegen och han ifatt fadern precis när den äldre mannen trillade omkull igen. Han grävde efter faderns ansikte mellan de frusna djurhåren i huvan. Såg att såren i faderns ansikte var vätskade och ilskna nu. De bruna ögonen hade ett matt lager av likgiltighet över sig. Upp, upp far, du får inte lägga dig till rätta här. Det är dag, vi måste vidare. Kanske tar vi oss över till Turtagrö medan det är ljust. Fadern stirrade rakt upp i den grå, kalla luften. En blåaktig tunga slickade de spruckna läpparna. Några få ensamma snöflingor hade landat där. Fan vet, Ravi, om jag inte lika gärna skulle stanna här. Upp! Pojkens befallning var skarp och hård, men desperationen lyste i hans otroligt mörka ögon. Under pälskanten hade han halvlångt, spretigt hår. Det unga ansiktet hade tålt kylan bättre än faderns, kanske för att han fått den bästa huvan och alltid var noga med att borsta av vätan från huden när han gick. Han grep tag under faderns armhålor. Den seniga, muskulösa kroppen var som ett slaktat djur nu. Han skällde och svor, men var förunderligt knapphändig i tonen. Med tänderna hårt sammanbitna pressade han upp fadern i stående ställning igen och började snöra fast snöskorna som hade lossnat. Blev du av med något? Säcken är halvöppen. Vi får inte bli av med något. Var är maten? Fadern stod och svajade. Framför honom låg de vitgrå vidderna till synes oändliga. Men långt där borta, bakom randen av grå dimma, där någonstans fanns det folk. Förbi några till hälften nersnöade fäbodar, bakom några rundade bergstoppar där man om sommaren kunde stjäla sig en skvätt spenvarm mjölk. Ner för en liten dal, över en myr, genom ett skogssnår.